إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا الله بكم تدنا nya serie som vi ber Allah azza wa jalla att välsigna oss i och att göra denna kunskap nyttig för oss. Naam. Och denna serie som ni har hört kommer att vara uppdelad i två delar. Vi kommer inshallah börja gå igenom boken Al-Bulugh Al-Maram av Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Och vi kommer innan den lektionen att ha en liten kort lektion om principer, regler, definitioner i fiqh och i mustalah, i ilm al-hadith, i usul al-fiqh, qawaid fiqhiyya. Lite grundläggande basic saker som varje muslim måste känna till. För hur ofta hör vi inte att en hadith är sahih eller hasan eller da'if? Och hur ska vi veta skillnaden? Vad är skillnaden mellan sahih och da'if? När blir en hadith sahih? När klassas en hadith som hasan och så vidare. Bestämmelser i islam. Någonting är wajib. Någonting är sunna. Vad är skillnaden? Någonting är rekommenderat. Någonting är ogillat. Någonting är haram. Och så vidare. Ja, det finns mycket såna här principer som varje muslim måste känna till i sin religion. Och tanken är att dessa lektioner ska utmärka sig med att de ska vara mer seriösa än vanliga lektioner som vi har. Det här är mer tänkt som en skola. De som kommer ska ha ett häfte som finns här. Kanske man kan ställa dem vid dörren istället. Så att alla som är närvarande ska ha ett häfte och ska ha en penna. Taib. Och sen hur mycket man skriver är upp till varje individ. Den som vill skriva allt vi ser får hämta ett extra häfte. Ett vanligt skrivhäfte för att det här kommer inte räcka till. Och speciellt när det kommer till första lektionen. Där kanske det inte finns plats att skriva för i detta häfte. Utan man får ha med sig kanske ett eget häfte till nästa lektion. Och vi kommer också göra som så att vi innan varje lektion har en genomgång och ett litet förhör på tidigare föreläsningar. Där vi kommer att ställa er frågor. Så vad gör ni? Ni kommer i tid, ni har med era häften, era penna. Ni läser på vad ni har lärt er hemma. Och inshallah kommer förberedda till varje lektion. Bi'idhnillahi ta'ala. Naam. För det är inte passande att man kommer på lektioner år efter år. Utan att skriva ner, utan att memorera, utan att lära sig. Det är bra, men det är bättre att komma och skriva och memorera. Det är mer seriöst, inshallah. Taib. Vi tänkte då idag kortfattat i denna första del av principer och grunder i fiqh och hadith gå igenom termen fiqh. Taib. För det är inshallah det som vi kommer att studera i dessa hadither. Och ordet fiqh betyder på arabiska språket al-fahm. Taib, al-fiqh huwa al-fahm. På den arabiska språket så är al-fiqh al-fahm. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat Hud, då Shu'aib alayhi salam kallar sitt folk till Allah azza wa jall, så säger hans folk: "Qalu ya Shu'aib ma nafqahu kathira mimma taqul." Ja Shu'aib, vi förstår inte mycket av det som du säger. Ma nafqahu, det är ordet fiqh. Yani, de säger vi förstår inte mycket av det som du säger. Så ordet fiqh på arabiska betyder då förståelse. Och när ordet fiqh nämns i islamiska böcker så kan det betyda generellt, yani att lära sig och att ha förståelse i religionen. Och det kan betyda specifikt, yani fiqh när det kommer till al-ibadat, när det kommer till bestämmelser kring dyrkan. Den första förståelsen att fiqh är någonting generellt. Att fiqh är någonting generellt. Yani, du säger till exempel, yani, jag har fått fiqh i den här frågan. Yani, jag har fått förståelse i den här frågan. Och det här är det som nämns i hadith Muawiyah radiyallahu anhu i Sahih Bukhari, där Rasulullah alayhi salat wa salam säger: "Man yuridillahu bihi khayra yufaqqihu fi din." Den som Allah vill gott kommer han att ge förståelse i religionen. Yufaqqihu fi din. Där nämns ordet fiqh. Och hadithen handlar inte om att Allah kommer att ge honom förståelse i bestämmelser i fiqh, med salah och tahara och så vidare, utan hadithen är generell. Allah kommer att ge honom förståelse i religionen. Så att fiqh har då den här generella betydelsen, att det betyder förståelse i islam. Fiqh fi din. Och sen har vi den andra betydelsen av ordet fiqh, och det är att fiqh kan då betyda de regler som handlar om utförandet av olika former av dyrkan. Eller amalia. Taib, som ulema har nämnt här, de säger att al-fiqh huwa al-ilmu bil ahkam al-amaliyya al-shar'iyya al-muktasaba min adillatiha al-tafsiliyya. Att fiqh, som här Sheikh Uthaymeen och andra lärda nämner, är al-ilm bil ahkam al-shar'iyya al-amaliyya, är att ha kunskap om de bestämmelser i religionen som är amalia, som handlar om utförande. Taib, amalia, vilket då utesluter al-aqida. Och tawhid, som Sheikh Fawzan säger, det är en annan mabhath. Det är en annan gren av kunskap. Och den har sina speciella böcker. Taib. Så man talar om fiqh, då talar man om detta då. Yani bestämmelser kring utförandet av dyrkan. Hur ber man, hur fastar man, hur gör man hajj, vad betalar man i zakat och så vidare. Al-muktasaba min adillatiha tafsiliya, som man har förstått och liksom utvunnit från dess specifika bevis, det vill säga Koranen och Sunnan och så vidare. Så det här är då, man kan säga, förståelsen av fiqh. Ja. Och Imam Sa'di nämner också att fiqh delas upp till ma'rifat al-masail wa dalail. Fiqh handlar om att förstå sig på masail, yani frågor, det vill säga ahkam. Frågor, är den här saken halal eller haram? Är den wajib eller är den sunna? En dom och en bestämmelse. Det är fiqh. Yani då har vi al-masail. Du vill veta, är det här ett måste? Är det rekommenderat? Får jag synd om jag inte gör det? Och så vidare. Taib, masail. Dalail, vad är själva bevisen och argumenten för saker och ting? Det är också en del av fiqh. Taib. Som man studerar till exempel en viss, vi kommer studera idag till exempel om vatten. Vilket vatten får man använda i wudu? Vilket vatten får man inte använda i wudu? Taib. Så du förstår generellt att det är tillåtet att använda havsvatten. Taib. Då har du fått del mas'ala. Det är själva frågan. Och sen också beviset. Koranverser, hadither, konsensus och så vidare. Taib. Nästa fråga. Vad är bestämmelsen när det kommer till att studera fiqh? Vad är domen? Är det obligatoriskt? Är det rekommenderat? Vad säger ni? Ha?
Obligatoriskt.
Rekommenderat, obligatoriskt.
Obligatoriskt, alltså som bönen till exempel. Det måste man ju lära sig.
Ja. Taib, kan vi få ett mer omfattande svar? Ett, som man kan ha som princip. Ja.
Obligatoriskt kring det som är obligatoriskt. Och det resterande är obligatoriskt på för en viss grupp.
Taib. Taib. Det är obligatoriskt när det kommer till de saker som åligger dig som individ. De sakerna måste du lära dig. Yani, Till exempel, du måste be 5 gånger om dagen. Det är wajib för varje könsmogen, aqil, att be 5 gånger om dagen. Då måste du lära dig bönens bestämmelser. Wajib. Och du måste lära dig vad som hör till bönen, renlighet och så vidare. Wajib. Det kallas för fard al-ayn. Fard al-ayn, den kunskap som varje muslim måste kunna. Fard al-ayn. Den kunskap som varje muslim måste ha. Till exempel, att studera aqida, lära sig om tawhid. Wajib, måste. Du kan inte säga, men min pappa kan, jag behöver inte kunna. Nej, du måste också kunna. Salah, tahara, ramadan kommer snart, du måste lära dig om hur du ska fasta, vad som bryter fastan och så vidare. Taib. Och sen har vi den kunskapen som kallas för fardul kifaya. Al-kifai, den kunskapen som är ålagd en viss grupp av muslimer. Alla behöver inte kunna den. En kunskap om arvsrätt, kunskap om blodspengar, kunskap om vedergällning, kunskap om khul, vissa avancerade äktenskapsproblem och så vidare. Det här räcker med att vissa personer i staden kan, som är kunniga, och kan hänvisa andra i dessa frågor. Taib. Nah. Vad är beviset på att det är wajib att studera fiqh och lära sig den kunskapen som du är förpliktigad att kunna? Vad är beviset? Det är lill am. Talib al-ilm faridatun ala kulli muslim. Hadith ibn Majah, hadith Anas radiyallahu anhu. Där så sa Rasulullah a.s. att söka kunskap är en plikt för varje muslim. Obligatoriskt. Och då säger ulema som Ibn Abd al-Barr och andra, gärna den kunskapen som åligger dig som individ. Taib. Det är viktigt att skilja på, bröder, att det finns saker du måste lära dig. Grundläggande saker som åligger dig. Och så finns det saker som är rekommenderade. Till exempel, du sysslar inte med handel. Du köper inte, du säljer inte. Du behöver inte lära dig om handel. Men du får för dig en dag att jag ska bli en affärsman. Jag har fått ett erbjudande att importera, exportera, att sälja och så vidare. Då blir det obligatoriskt för dig att lära dig om handel. Hänger ni med? Till exempel, det finns inte i dina planer att åka på hajj. Du har inte pengar, du kostar mycket. Men inshallah nästa år får du pengar. Taib. Och hajj är nu 1 eller 2 månader fram. Då måste du studera hajj. Du kan inte, du får inte åka ner till Mekka utan att ha lärt dig vad du ska göra i hajj. Förstår ni? Så att, till exempel äktenskap, samma sak där. Du är inte gift. Du är ung, du har inte planer på att gifta dig. Du behöver inte lära dig skyldigheter, rättigheter och så vidare när det kommer till äktenskap. Men när du ska gifta dig blir det wajib att studera om äktenskap. Taib. Och många de säger ja. Men ibland vi finner att det sker fel i detta. Ett vanligt exempel är skilsmässa. Många kan bönen, de kan tahara. Men du ser en person som är på sunna göra talak bid'i. Han skiljer sig bid'a talak. Haram talak. Det kallas i fiqh talak bid'i. Yani mashallah, en salafi hamnar i bid'a. Och hamnar i haram. På grund av vad? Jahl, okunskap. Talak, det är inte bara antitalik. Det finns bestämmelse. När ska man skilja sig? Du får inte skilja dig när som helst. När kvinnan har sin period, när du har haft umgänge med henne tills hon får sin period och så vidare. Det är haram och bid'a att skilja sig mer än en gång. Och det är jättevanligt. Vissa säger att mashallah är följt sunna salafia och han säger antitalik, talik, talik. Det är bid'a. Taib, subhanallah. Limade, varför har du inte frågat innan? Varför har du inte lärt dig om talak innan du gör talak? Eller hur? Al-ilm wa qabla al-qawli wa al-amal. Vi måste ha kunskap innan vi agerar. Vi, ahli sunna, får inte agera baserat på okunskap. Taib. Så att vi måste lära oss. Nam. Och här är också värt att nämna att studera islam, att lära sig sin religion, vare sig det är obligatoriskt eller frivillig kunskap, är bland de bästa av gärningar som finns. När Sheikh Saleh al-Sheikh börjar förklaringen på denna bok så talar han om detta. Att studera kunskap, sammankomster av kunskap som denna, är den bästa frivilliga gärningen som finns. Vi har frivillig sunnabön, vi har nattbön, vi har frivillig fasta, vi har frivillig sadaqa och så vidare. Den bästa frivilliga gärningen är att söka kunskap. Och det här ska uppmuntra oss till att söka kunskap. Och tänk här, om du får för dig att bli en affärsman, du ska gå till marknaden och sälja dina varor. Så går du dit med, vad kan man säga, på vinst eller förlust. En dag kan det gå bra, du tjänar pengar. En annan dag går det jättedåligt. Ingen köper någonting, du blir blåst, jag vet inte vad. Du går därifrån som en förlorare. Men när det kommer till att gå till kunskap, att studera islam, så finns det ingen förlust. Du är alltid en vinnare. Det finns inte att jag gick på dars och det gick inte bra, jag förlorade, jag får inte ut någonting av detta. La wallah. Abshir. Rasulullah alaihissalam har sagt att den som går en väg för att söka kunskap, för honom kommer Allah att underlätta vägen till paradiset. Garanterat. Allah kommer att underlätta för dig vägen till paradiset när du går till en föreläsning. Änglarna lägger ut sina vingar i välbehag för det som studenten gör. Och det har nämnts i andra hadithier i Sahih Muslim att sammankomster av kunskap av Koran är sammankomster där Allah sänder ner sin sakina. Allah sänder ner sin rahma. Änglarna omfamnar dem med sina vingar. Och Allah skryter och prisar dessa människor bland änglarna som är i hans sällskap. Och i en annan hadith så talar profeten al-Islam om sammankomster av dhikr. Där man minns Allah, vilket detta är. Och då så säger Allah azza wa jall, ni är mina vittnen till änglarna på att jag har förlåtit dem som närvarar. Så subhanallah, vad händer när du går på att försöka kunskap? Allah underlättar till dig i vägen till paradiset. Änglarna är så nöjda med dig att de sprider ut sina vingar framför dig. Änglarna närvarar och omfattar er med sina vingar. Allah sänder ner sin rahma, sin sakina. Och inshallah, du får Allahs förlåtelse. Och sist men inte minst, du får inshallah kunskap. Kunskap som för dig närmare till Allah azza wa jall. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah höjer dem av er i grader som har iman och som har kunskap. Så tänk på detta. Nej, du kan vara hemma, du kan lyssna hemifrån. Det är också bra, men det är bra att komma, träffa sina bröder, umgås på det här sättet. Och det är de bästa sammankomster. Bättre än arbete, bättre än allting. Att söka kunskap. Taib. Sista frågan som vi tar upp idag är, hur ska vi studera fiqh? De lärda nämner att det finns två kända sätt att studera fiqh på. Och det här nämner Sheikh Suleiman Ruhaili och andra lärda. När man vill lära sig, vi talar om fiqh då, hur man ska utföra dyrkan och så vidare. Det finns böcker som kallas för motun. Som är skrivna av någon som tillskriver sig en av de fyra lagskolorna i islam. Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmed eller Zahiriya. Taib. Så att de har en kort och enkel text. Zad al-Mustaqna till exempel. Det står när du ska stå för att be. Du ska stå vänd mot Qibla, du ska ha avsikt, du ska lyfta händerna, säga Allahu Akbar, lägga dem på bröstet. Till exempel, det är en text. Och det är förkortat från Koranen och Sunna, sammanfattat i en text hur man ska göra. Taib. Det kallas för metten på arabiska. Och dessa motun brukar ulema förklara. Taib, ulema brukar förklara dessa motun. Det är ett sätt att studera fiqh på. Okay? Ett annat sätt är att man studerar från haditherna. Direkt från källan. Vi har en hadith. Vad lär vi oss från hadithen? Vad för bestämmelser kan vi lära oss från denna hadith? Och det är det sättet som vi inshallah kommer att studera på. Och det är det sättet som inshallah jag känner mig mer bekväm med, för att det är inte åsikter utan det är Qala Rasulullahi alayhi salatu wassalam. Och sen, vad har de lärda förstått av denna hadith? Och så vidare. Så att man kan se att det finns de här två sätten. Och sen har man ju också idag, som Sheikh Albani nämner, böcker som nämner al-fiqh al-muqarana. Yani böcker som tar upp fiqh, inte begränsat till en lagskola, utan fiqh som är från Koranen och Sunna och de lärdas uttalande. Och där man försöker att nämna den korrekta åsikten. Sådana böcker är också bra att studera. Taib. Fiqh al-muqarana. Där man, vad kan man säga, komparativ, eller? Man jämför. Och det är sådan fiqh som lärs ut till exempel i Saudiarabien på universiteten. I Medina man studerar fiqh al-muqarana. Man studerar bidayat al-mushtahid. Och då studerar man vad alla fyra madhab säger och så vidare. Och så försöker man då komma fram till den korrekta åsikten. Till skillnad från vissa skolor i vissa länder där du bara studerar en madhab. Och läraren avviker inte från denna madhab. Det som sägs i madhaben är det som är korrekt. Och då får du en väldigt begränsad kunskap och ibland kanske till och med felaktig i vissa frågor. Så att det bästa är att ni kollar på denna komparativa fiqh när det kommer till att studera islam. Wallahu a'lam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين